Han ropar på frun. Och frun lämnar sängen och kommer. Och Mose säger, ser du honom? Hon såg ingenting. Men han såg. Och han kände, det här måste vara Messias själv. Han tar emot Jesus till frälsning. Och så blir det skilsmässa, frun slänger ut honom. Och han förlorar i princip allt som en människa kan ha. Han förlorade arbetet, han förlorade frun, han förlorade pojkarna. Han förlorar allt och bor på gatan i Jerusalem. När Herren kommer till honom och säger, Mose, du behöver inte vara orolig. Du ska få tillbaka alltihopa. Och så går det lite tag, så ringer plötsligt telefonen. Och så när han svarar i telefonen så är det frun som ringer, som hade slängt ut honom. Och så säger frun så här, Mose, jag har mött någon. Kan du gissa vem? Hade hon mött Jesus? Så sa hon, kan vi träffas? Kan vi återuppta relationen? Idag är hon frälst. Pojkarna är frälsta. Och så jobbar man i församlingen och brinner för det här. Du vet, det här går som en eld idag. När ni omvänder er, säger Herren, då ska jag ta hem er. En annan av de här ledarna som vi stöder, han bor nere i Ashdod. Han heter Israel Pokter. Han är ledare för en väldigt växande församling. De just den här veckan eller nästa vecka så inviger de en helt ny kyrkobyggnad för att kunna ta emot alla människor som kommer. Det är helt otroligt vad det som händer där. Men Israel, han berättade när vi var nere senast, så sa han, vi hade ett torgmöte ute på torget. Och evangelisten, han predikade. Och när han hade sagt några ord om Jesus och behovet av frälsning, så säger bara evangelisten så här, syster, artrosen i dina knän, i Jesu namn är du helad. Och så fortsatte han. Och så gick det lite grann och så plötsligt säger han, broder, du har full hörsel på öronen, i Jesu namn är du helad. Och så gav han en 6-7 sådana här tilltal. Och när det var mot slutet av gudstjänsten så frågar evangelisten så här, 1000 stycken sekulära judar som inte tror på någonting. Så säger han, var det någon som kunde registrera att det hände någonting i början när jag gav de här tilltalen? Då är det 7 händer som sträcks i luften. Jag har inte ont i knäna längre. Jag hör med bägge öronen. Hjärtat fungerar precis som det ska göra. Då säger evangelisten så här, är det någon här idag som vill ta emot Jesus och den helige ande? Vill ni resa på er? 800 reser sig upp och säger, vi vill ta emot Jesus. 800 på en eftermiddag. Och sådana här vittnesbörd får vi nu hela tiden. Det är friluftsgudstjänster, det är torgmöten. Och det judiska folket håller på att verkligen omvända sig till Herren. Det är bara i början. Men jag säger, det började, själv säger de så här, det här började någonstans mellan 2010 och 2015. Och nu är det eld under grytan. När ni omvänder er, då ska jag ta hem er. Jag har rest på Israel sedan 1967. Och du varit nere i Israel för några år sedan, så vet du att för några år sedan bara så bodde det cirka 1,8 miljoner i hela landet. Både judar, palestinier, araber, druser och så vidare. Men det har ju ökat undan för undan, ungefär som Sverige ökar. Jag såg just i tidningen att vi har passerat 10 miljoner strecket i Sverige. Så det är ju inte dåligt det. Men Israel är ju inte så stort. Det är ju som Småland. För 60% är ju obeboelig öken. Så tänk dig 40% av Smålands yta. Då bodde det 1,8 miljoner för några år sedan. När vi var ner 2017 i april månad med vår resa. Och jag träffade de här ledarna och frågade dem. Hur många tror ni har tagit emot Jesus i sina hjärtan som ni har gjort? Ja, då är det ju så här att de har ju inte kartotek, de har inga medlemsregister eller någonting så här, de bara kör på. Men en av de ledarna sa så här att vi räknar med 2017 i april att vi är idag cirka 300 000 judar som har tagit emot Jesus till frälsning. 300 000, vet du. Messianska judar som har förnekat Jesus, allt vad det som har gått, som har varit som Saulus, andas mordlust emot dem som tror att Jesus är Guds son. I april månad, tror de beräknar 300 000. Och då tänkte jag, hur många judar bor det nu i Israel i april månad 2017? Och då fick jag siffran, då bor det 7 miljoner judar i Israel. Förstår du vilken invandring? Vi höll på att knäckas på 180 000. Här är det miljoner. Det är så uppseendeväckande så att en tidning i Sverige som heter Dagens Industri, den tillhör inte Ekumenierörelsen, utan det är en affärstidning. Den talar inte så mycket, men de har haft några, jag brukar läsa den för jag tycker den är lite intressant. De har haft ett par, tre riktigt bra artiklar. En artikel som var för något år sedan så talade de om världens två främsta ledare. Som är utan diskutabelt över alla andra. Den ena det var Mose och den andra det var Jesus. Och jag tänkte, har de blivit frälsta i redaktionskommittén? Men nu hade de en artikel igen. Och då var det Israels migrationsminister. Det kan vara någon som läste den artikeln. Så har Israel löst migrationen. Alltså inte bara invandringen utan att de slussas in i det israeliska samhället. 7 miljoner april månad. Vi kom ner igen på hösten 2017. Ett halvår senare. Och frågade då när vi träffade de här ledarna. Hur går det? Hur många tror ni har tagit emot Jesus nu på ett halvår? Ja, sa de, det vet vi ju inte. Men vi räknar med att det är cirka 400 000 som har tagit emot Jesus nu. 100 000 på ett halvår. Det är mer än hela ekumenia i Sverige. Eller pingströrelsen. Och då tänkte jag, hur många judar bor nu i Israel då? För Herren har ju sagt, när ni omvänder er då ska jag ta hem er. Och så kan du bara gå in och läsa statistik eller siffror. Men då borde det ha kommit hem 1 miljon till Israel. Borde 8 miljoner. Och du vet, nu går det fort. Sen snöbollen har kommit i rörelse. Så vill du ha ett litet tips till, om inte du kan sova i natt, så kan du gå in och på YouTube. Det ligger på YouTube allt det här. Han som är längst uppe i hierarkin bland de ortodoxa judarna. Han hette Kaduri. Yitzhak Kaduri. Han dog för några par år sedan. Men han var så betydelsefull, vet du, så att han var liksom Guds ställföreträdare för det judiska folket. Det han sa där uppe, det gick genom hela systemet ner till den enskilde församlingsföreståndaren i den enklaste synagogan. Och då, innan han dör, Kaduri, så bjuder han hem de ortodoxa rabbinerna till sitt hem. Och då ska du veta en sak. Den mest hädiska frågan de kan ställa sig inför, det är, skulle Jesus vara Guds son? Det är den mest hädiska. Det här ligger på YouTube. Och så samlar han alla de ortodoxa rabbinerna. Och så säger Kaduri så här till de främsta ledarna. Jag vet vem vår Messias är. Hans namn är Jesus Kristus, och han har en gång gått här nere ibland oss. Det är han vi väntar på. Du vet, då faller man som käglar, vet du. Man tänker, kan vi ha haft fel? Ja. Saulus hade fel. Men när han mötte Jesus på vägen till Damaskus så omvände han sig och så blev han det här redskapet. Och det är detta som är det märkliga med det judiska folket. Och det är att Jesus visar sig synligt för dem. Jag vet inte hur många av oss som har sett Jesus på det. Jag har inte gjort det, jag ska inte träcka upp en hand. Men alltså bland det judiska folket finns det oräkneliga vittnesbörd. Jag bara såg honom. Han bara kom. På vägen där jag gick så stod han bara, vet. Och nu när det här folket kommer hem i en sådan myckenhet, så är det många gånger de här messianska församlingarna som är med och hjälper till i det här arbetet. Och det är inte enkelt att komma hem till Israel och vara 65 år. Det är inte enkelt. Det är ungefär som en 65-åring skulle gå ut på torget och säga, ja, är det någon som vill anställa mig? Det är inte enkelt. Det är väldigt besvärligt. Det är svårt att få boende. Jag kan tänka dig en invandringsökning från 1,8 miljoner till över 8 miljoner. Att bara ordna bostad till dem. Att bara ge dem mat, kläder. Och jag är så tacksam till Gud att våra vägar har korsats. Och jag får hälsa från ett folk i Sverige och säga, vi vill vara med och hjälpa er. Köpa in lite mat. Försök ordna en bostad åt er. Och du vet, när man säger det här så tror de inte att det är sant. För de tror att det enda som Sverige gäller när det gäller Israel, det är vad vår utrikesminister säger om Israel. Det är liksom den bilden de har. De kan inte tänka sig att det finns människor i Israel som ville stödja det judiska folket. Jo, så är det, finns det. De finns över hela landet. Och vår lilla fiskebåt, det är att skriva böcker och försöka få folk att köpa dem och sälja smycken och sälja affischerna. Och så bär ner på och säger, köp mat till dem, köp mat. Försök att få kläder på dem, vet du. Det är helt enormt. Och att få vara med på en gudstjänst där de här samlas. Du vet, det är inte som att vara i Sverige. Utan här är då ett folk som har en Gud och som har en lovsång till Herren. Vi har aldrig lyckats att komma med hela gruppen till en gudstjänst utom en enda gång. Jag har försökt när vi har haft våra resor, men en gång så lyckades vi komma till en messiansk gudstjänst i Jerusalem. Och då säger pastorn så här, du måste komma en timme innan, annars får ni ingen plats. Så vi var där en timme innan och vi fick de 50 sista platserna. Sen var det knökfullt. Och så började gudstjänsten. Och vi var kanske 700-800 människor. Och så reser sig dessa människor upp, vet du. Och så börjar de att lovsjunga namnet framför alla andra namn. Alltså du vet, jag vet när lovsång aldrig borde tystna. Och jag vet när lovsång aldrig borde börja. För du vet, när vi sjunger om jag och jag skall och vi bör. Och vi, det blir jag-centrerat, bara känner jag orkar inte med det. Men du vet, när det här folket bara lyfter, det är bara Guds namn. Det är bara att lovsjunga honom. Då känner man, han säger själv, jag tronar på Israels lovsång. Det är detta vi står i idag. Min fru och jag, vi var nere i januari bara helt privat. Och när vi skulle flyga hem igen, så vi står på Tel Aviv flygplats och står det judar bakom oss i kön. Vi hade träffat dem tidigare, men de står där och samtalar med varandra. Jag tror han är läkare, ett läkarpar ifrån Malmö. Och så står de och samtalar, vi står precis framför så vi hör vad de säger. Och då säger mannen så här, vi har bestämt att vi ska flytta till Israel. För vi kan inte bo kvar i Malmö. Man kan inte vara jude längre och bo i Sverige. Du vet, när jag går på Malmös gator och jag möter Malmöborna och de bara går fram till mig och spottar mig rätt i ansiktet och säger, tvi ditt judesvin. Då har man passerat en gräns. När barnen inte kan gå till skolan längre utan att ha med sig militära säkerhetspoliser med dragna, alltså med k-pistar. När man inte kan ha fönster i synagogan längre utan man måste sätta in skottsäkert glas. Alltså någonstans passeras en gräns. Och i fjol träffade jag rabbinen för synagogan i Malmö och han säger: det är inte många judar kvar i Malmö idag. De flesta har gått hem. Det är inte många judar kvar i Göteborg. De flesta har gått hem. Det är inte många judar kvar i Paris. De flesta har gått hem. Och det är inte många judar kvar i Rumänien. Därför att Rumäniens ministrar som sitter alltså i regeringen, de går idag ut till judarna i Rumänien och vädjar till dem att gå hem till Israel. För vi kan inte garantera er trygghet längre. Och så kommer de från alla håll. Alla håll och kanter. Och så är det en väckelse ibland dem. Och när jag är ibland dem så tänker jag så här: käre Gud, kunde inte det som sker ibland det judiska folket få ske med svensk kristenhet? Vi som har läran om den helige ande. Vi har det i vår trosbekännelse. Vi har det i vår teologi. Där nere har de inte så mycket av det. Men de har verkligheten självt. Då känner jag, vad håller vi på med i Sverige? Du vet när judarna, de här som möter den heliga ande, blir helt livsförvandlade. Och de är bara ute på gatorna. Den här Mose jag berättar om, det är en av de här församlingarna. Hans medarbetare heter Jonathan. Tredje medarbetaren heter Mordecai. Och evangelisten heter Gabriel. Gabriel, han går bara ute på gatan och delar ut biblar. Men för 2 veckor sedan så blev han kastad i fängelse. Av de här ortodoxa. Därför att han delar ut Nya testamentet. Och när han blev kastad i fängelse så fick vi vara med och hjälpa till och köpa ut honom. Så att inte han skulle sitta där. Men han sa det var ju, tänk att jag får lida för Jesu namn. Det är helt otroligt. Tänk att jag får lida för det namnet. Och så är de ute, vet du. Jag vill bara säga dig en sak. Det håller på att hända någonting med det judiska folket. Och då går vi fram till Hesekiel. Profeten Hesekiel. För det är ju inte bara i Moseboken vi läser om det här. Eller Uppenbarelseboken. Utan vi läser ju om det här lite överallt. Och vi läser Hesekiel före fikat här. Och backar ett kapitel till det 36 kapitlet. Där säger Herren för 2500 år sedan vad som ska komma, vad som är Guds plan. Jesaja, Hesekiel 35 kapitel. 19 versen. Jag spred ut den bland hedna folken och de skingrades i länderna. Alltså här ser profeten en profetisk syn framöver som sen Herren förverkligade. Men så går vi fram till den 24 versen. Jag ska hämta er från folken och jag ska samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så ni blir rena. Och jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och jag ska låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta utav kött. Och jag ska låta min ande komma in i er, säger Herren. Det är det som sker idag. Och jag har tänkt så här. När Hesekiel skrev det här. Och rabbinerna fick läsa det här. För det här tillhör ju Bibeln. Det tillhör den judiska Bibeln. Så visste ju rabbinerna att det var bara 3 personer i Israel som hade den heliga ande. Det var kungen, prästen och profeten. Men inte folket. Det var bara de här 3. Kungen, prästen och profeten. Och så kommer en liten tonårsgrabb och säger så här. Så säger Herren, en dag ska jag ta hem er. och jag ska låta min ande komma in i er. Då tror jag inte att rabbinerna applåderade och sa, underbart broder. Utan jag tror de tog honom i örat och sa, Hesekiel, vet inte du om att det är bara kungen, prästen och profeten som har den heliga ande? Och jag kan liksom se den här unge grabben säga, men så sa Herren, en dag så ska min ande komma in i dem. Och det är detta som är den stora hemligheten i det som vi idag kallar för den messianska väckelsen. Det är att de tar emot den heliga ande. Det är bara det. Inte läran om den. Nej, de tar emot den. Och därför var det inte konstigt att när Paulus blev frälst och tog emot Jesus till frälsning. Och blev förvandlad. Och så börjar han på en enda gång, står det i Aposteln 9. På en enda gång så börjar han att undervisa om att Jesus är Messias, Guds son. Det hade han ju förnekat innan. Men när han kommer till församlingen i Efesos så kommer han alltså till en baptistisk församling. En kristen församling där alla var döpta. Och då ställer Paulus frågan. Har ni tagit emot den helige ande? Och jag vill ställa den frågan till dig. Jag frågar inte vilken dopsyn du har. Jag frågar inte vilken församling du är med i. För du vet, när vi kommer hem till himlen så är det inte det som ger oss tillträde till himlen. Men det är en sak som är viktig för dig. Och det är om du har tagit emot den helige ande i ditt liv. För till den rådsmannen Nikodemus i Johannes 3 kapitel så säger Jesus till Nikodemus: Nikodemus, om du ska se Guds rike så måste du födas på nytt av anden. Om du vill komma in i Guds rike, gör Jesus en gång till och så säger han, om du vill komma in i Guds rike så måste du födas av anden, den heliga ande. Det är bara det, vänner. Vi kan lägga många frågor åt sidan och säga, ja men det är viktigt med vår teologi. Ja, det är viktigt. Men det får inte överskygga den viktigaste frågan, och det är att du är född av anden, den heliga ande. Annars är allt andra förgäves. Och jag ville sluta den här kvällen med det. Om du finns här ikväll som känner att ja, men jag har bara blivit medlem i församlingen. Jag har liksom bara slunkit in. Jag går på någon gudstjänst ibland och jag ger mitt offer till församlingen. Jag vill bara erbjuda dig det som det judiska folket idag får lov att vara med om. Att ta emot den heliga ande till livsförvandling. Och ha evigheten tryggad. Det är detta som sker ibland judarna framför våra ögon. Och jag tycker det är lite beklagligt att vi skriver inte någonting om detta hemma i Sverige. Vi skriver bara om när det är lite problem. Men vi talar inte om vad Gud gör enligt sin plan. När ni en gång omvänder er ska jag ta hem er. Det gör han idag. En väldig invandring till Israel. Och det här, vänner, om inte du nu tror riktigt på det här. För det behöver du inte göra. Det sker ändå utan din tro. Men om du inte riktigt är säker på det här så ska jag ge dig ett tecken. För Herren, han sätter liksom ett litet bevis till. Att när det här sker så ska det hända en sak till. Och då läser jag från Hesekiel ett par kapitel längre fram i det 47 kapitlet. Då säger Herren så här. Och det ska ske i samma tid. Första versen. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se att vatten rinner fram under husets tröskel på östra sidan. Till husets framsida låg mot öster. Huset är alltså templet Jerusalem. Ska rinna vatten från templet. Och då står det så här i den 8 versen. Då sa Herren till mig. Detta vatten rinner fram mot östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet. Vad är det för ett hav? Döda havet. Är vi med i geografin? Döda havet. Hur många har varit vid Döda havet? Ja, vad bra. Då vet ni vad det handlar om. Det är dött. Men nu är det en profetia över Döda havet som har funnits med och som ska förverkligas i samband med att det judiska folket omvänder sig och Herren tar hem dem. Så då står det så här. Det rann ut i havet och vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir sunt. Överallt i den dubbla strömmen kommer att upplivas alla levande varelser som rör sig i stim och fiskarna blir mycket talrika. Ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner ut. Fiskare ska stå ut med den från en geddi ända till en Eglahim. Och hela sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Är det någon som tror på något sånt? Jag säger bara att detta är omöjligt. Det är helt omöjligt. Alla vetenskapliga undersökningar säger att det är helt omöjligt. Och så sitter jag hemma, jag tror det är 2 år sedan, lunchnyheterna i Sveriges Radio. När man låter meddela i Sveriges Radio att Israels riksdag har bestämt att göra Döda havet till ett sunt innanhav. Jag tänkte nu är vi framme. Döda havet till ett sunt innanhav. Det är 2 år sedan. För 1 år sedan så meddelade man att nu sätter vi spaden i backen och börjar förverkliga detta. Och 2018 låter man meddela att Saudiarabien, de vill ställa upp och finansiera projektet. Jordanien vill vara med och förverkliga projektet. EU vill vara med och bidra med tiotals miljoner dollar för att förverkliga det här. Och den sista som steg på som en garant för att finansiera det, det är Världsbanken. Idag är man igång med det. Vi har stannat många gånger på den här kibbutzen En Gedi. Hur många har varit på En Gedi? Kibbutzen, vad bra. Ja, det är ingen frälsningsfråga om inte du har varit där. Men det är en kibbutz som ligger ungefär mitt på. Och jag minns när jag kom in där, vet du, till kibbutzen för flera år sedan och gick in där på hotellreceptionen. Då ser jag att det ligger ett block på receptionen. Och jag tänkte, vad är det för block som ligger där? Man kunde köpa någonting. Vet du vad det är? Fiskekort till Döda havet. Jag tänkte, ska jag vara judar för att sälja fiskekort till Döda havet? Så jag kände liksom att jag... Så det är väl ingen fisk i Döda havet, det är ju dött. Nej, tittar hon på mig så säger hon bara, nej, inte ännu. Men fiskekorten är klara. Jag har det här. Man ska ju vara med, vet du, när det bär iväg. Inte sant? Jag bara säger, det här har vi läst i vår bibel. Och Herren säger, när det här börjar hända, då ska du vara beredd. För då är tiden snart slut. Och då kommer Jesus igen. Då behöver vi inte ekumeniakyrkor eller pingstkyrkor. Då ska Jesus vara konung. Amen. Så jag vill än en gång fråga, finns det här som inte är frälst? Så är det här den viktigaste frågan för dig ikväll. Det är inte vad som händer med Döda havet eller Israel eller judarna. Utan det är att du är beredd när Jesus ankommer. Ska vi be tillsammans? Far i himmel, jag tackar dig för att det här är ju på riktigt, Herre. Det här är ju inte några idéer som vi håller på med. Utan du gav ner det här till apostlarna och du gav ner det till profeterna. Och så säger du själv till lärjungarna, när det här börjar hända, då är det snart sommar. Och så vill jag tacka det här att vi är den generation som får lov att vara med om detta. Att få uppleva det här. Att vi får läsa den här gamla boken, Herre. Och känna att den är så aktuell. Den beskriver exakt, Herre, det som händer med din gudomliga plan. Jag bara tackar dig, Far i himmelen, att du har koll på det. Till och med antikrist, till och med skökan ska tvingas att göra det som förverkligar ditt ord. Och jag vill tacka dig för oss som är här ikväll. Och Herre, jag ber att du ska komma med en besökelsetid. Jag ber dig, Herre, att du ska klappa på många hjärtestörrar ikväll, Herre. Och jag ber, Herre, att människor ska få nåden och svara: Jesus, kom in, rena mitt sinn, kom in i mitt hjärta, Jesus. Jag bara ber om detta, Herre. Låt oss vara beredda, Herre, när du kommer tillbaka, Jesus. Och så ber vi, Herre, också för det judiska folket, Herre. Jag ber för ledarna i den här väckelsen. Jag ber, Herre, för ledarna ibland de ortodoxa judarna, Herre, som brottas liksom med det här. Jag ber för det palestinska folket, Herre, ledarna där. Jag ber för araberna, druserna, Jesus. För israelerna. Herre, låt det komma en shalom över hela landet. Där de räcker varandra handen och känner det här. Vi bor sida vid sida. Egentligen så är vi bröder tillsammans. Herre, jag ber för detta. I Jesu Kristi namn. Ska vi göra så här, vänner? Medan vi ber, medan du sluter dina ögon. Vi har en sångförfattarinna som jag tycker mycket om, som heter Lina Sandell. Hon skriver fantastiska psalmer. En av dem börjar så här: Jesus för världen givit sitt liv. Andra versen: o, vilken kärlek underbar sann. Och i tredje versen: en överlåtelsebön till Jesus. Tag mig, o Herre, upp till ditt barn. Om du finns här ikväll som inte är frälst, så kan du få välkomna Jesus genom att vara ärligt och uppriktigt be med. Och så ber vi tillsammans den där tredje versen: tag mig, o Herre, upp till ditt barn. Och när du ber det, så hör Gud din bön. Ska vi be det tillsammans? Tag mig, o Herre, upp till ditt barn och lös mig från alla djävulens garn. Lär mig att leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig. Amen.